hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd, avsnitt 163. Kan ni tänka er?
Oj.
Herregud vad vi håller på. Det är femte säsongen det här, Kalle.
Det är sjukt.
Det är många, många timmar har vi suttit här och ältat. Och många timmar ska vi fortsätta älta.
Det är det vi gör, ältar.
Ja, den ligan som vi tycker så mycket om. Massor att prata om. Välkommen Kalle, välkommen Frida.
Tack.
Wilfried Zaha vill jag börja med.
Ja.
För att, jag menar, ett Crystal Palace som har varit så bedrövliga som de har varit, får tillbaks Wilfried Zaha och helt plötsligt så slår man titelhållarna på hemmaplan, Chelsea. Ja, vad säger man om den där, om insatsen i lördags och matchen? Och Wilfried Zaha, hur bra var han egentligen?
Extremt bra. Jag tyckte det var så kul med när Hodgson efter förra omgångens förlust, så sa han just det där med att nej, men bara vi får Zaha tillbaka så kommer saker och ting ändras. Och då skrattar man ju lite för sig själv och tänkte, jo, fast kan en spelare verkligen göra så stor skillnad? Tydligen var det ju så. Men vilket fantastiskt mål han gjorde.
Ja.
Tvåan där. Det var ju, jag tyckte det var omgångens snyggaste.
Ja.
Just med den balansen och tekniken.
Och
som
det är ett sånt typiskt Zaha-mål också. Jag menar, han hade ju en tid då han ofta rullade de där utanför. Att han var den där nästan spelaren väldigt mycket. Gjorde för lite poäng. För man såg hur han lyckades med så mycket dribblingar och mycket löpningar. Och att tanken var där. Och sen satt den inte riktigt. Men det senaste året och ett och ett halvt år någonting, så har de ju börjat sitta. Och en Wilfried Zaha i form, det är ju en riktig kvalitetsspelare, Kalle.
Ja, det är det. Han var ju deras överlägset bästa spelare förra säsongen. Och avsaknaden av honom nu har ju varit så extrem eftersom de inte har haft någon annan liksom ordinarie forward hel också. Då blir ju skillnaden att gå från Bakary Sakho som egentligen inte är anfallare överhuvudtaget. Han är ytter och är ytter kort och gott, till att gå till Wilfried Zaha som nu gjorde en av de bättre individuella insatserna vi har sett den här säsongen från en spelare på ett lag på under halvan i alla fall. Den blir ju enorm. Och bara få in en sån där spelare som motståndarna är lite skraj för, så får det där mentala övertaget på en försvarare. Och sen har den där känslan i liksom varje gång han får bollen så kan det hända något. Det är ju otroligt viktigt, framförallt för ett lag som inte har varit bra offensivt den här säsongen. Så att från att vara i princip hopplösa till att plötsligt ha slagit Chelsea hemma, ha en arena som börjar tro igen, ett lag som börjar tro igen.
Ja, för den är ju jätteviktig för dem att få med sig. Jag menar, Sellers Park är ju känd för sin stämning och att de verkligen ger laget den här extra skjutsen.
Nu var det ju Sellers Park när Sellers Park är liksom från sin bästa sida. Nu levde ju publiken upp och nu känns det som att har de Zaha i laget och en 12:e spelare, då blir de igen ett lag som att räkna med. Och då, vad jag menar med då är att nu kan de i alla fall liksom se någon slags ljus i tunneln och vädra morgonluft, eller vad man brukar säga.
Men just det där också att när Bakayoko kvitterar så tätt in på ledningsmålet, att man ändå inte tappar, det kändes inte som att de tappar självförtroendet på det sättet som man har sett dem göra. Nu har de inte gjort något mål än under inledande matchen och säsongen, men just det där att de inte hängde med huvudet ändå och kände liksom att usch, nu kommer Chelsea här, utan att de fortsatte att stå upp och sen så kommer det här välförtjänta målet. Jag tyckte det var en helt annan inställning.
Det kanske var bara en sån enkel mental grej av att de hade gjort slut på den där måltorkan i det läget när kriteringen kom. Nu hade de visat att de kunde ju faktiskt ge mål, även om det kanske var självmål. Så hade de i alla fall fått bort den där förhatliga nollan liksom. Så att,
men också det där att, jag menar, väldigt tidigt i matchen så fick ju Zaha ett övertag på Chelsea-backarna. De märkte ju att det var någonting annat här. Det var inte speciellt lätt att försvara när han väl kom rättvänd, utan shit, vi måste ta mer djup, vi måste hjälpa varandra mer här när han kommer. För han springer ju förbi oss hela tiden här. Och märktes ju att det gav resten av laget ett självförtroende och ytor, inte minst. Townsend, som var faktiskt ganska bra också, perioder fick ju lite mer yta att springa på, liksom utnyttja sin snabbhet tack vare att Zaha drog på sig så mycket bevakning.
Men där är det där intressant, om vi tar vid där du sa där med om en spelare betyder, eller att han kan betyda så mycket med en spelare. Nu spelar ju Crystal Palace med sina forwards väldigt brett och isolerar varsin av de yttre mittbackarna. Mm. Och det hade ju inte gett någon effekt om de inte hade haft Zaha. Alltså, hade de haft en spelare som inte hade fått det där mentala övertaget, då hade det liksom inte gett någon frukt av det. Nu hade de det och då, ja, då ger det sån här enormt stor skillnad. Så jag är ju en sån där som hävdar att en spelare gör extremt stor skillnad för många lag. Är det en sån där spelare som har det där lilla extra, då kan det vara skillnaden mellan liksom, ja, nästan topp och botten faktiskt. Alltså, kanske inte topp och botten om vi snackar att vinna titel så, men det kan absolut vara skillnad mellan under halvan och övre halvan.
Contes taktik då. Han drabbades ju av ett ganska tungt avbräck i Kanté. Morata har ju sedan tidigare varit skadad, eller är skadad sedan tidigare. Försökte ställa upp Batshuayi in, gjorde inget större avtryck. Byttes ut, så ni vad arg han var när han blev utbytt. Jävlar vad besviken han var. Skrek fula ord på franska.
Ja, han känner nog också att han spelar ju bort sina chanser här nu. Alltså, tar han dem inte nu när Morata är skadad och han får chanser. Jag menar, vad ska han få för möjligheter då framöver? Det känns som att han spelar bort sig från en toppklubb. Och det är klart man förstår att han är besviken. Han fick flytta till Chelsea och jag kan inte se att han spelar i en stor klubb mer efter det här om han misslyckas.
Nej. Vi kritiserade ju Conte lite grann efter förra veckan i matchen då. Ska han ha kritik igen för att han inte får till spelet mot ett Crystal Palace som inte är så speciellt svårläst ändå?
Ja.
Han har ju fortfarande liksom en Bakayoko och en Fabregas centralt på mittfältet. Ja. Det är ju inga dussinspelare.
Nej, liksom. Man får ju säga att Fabregas slog ju fram några riktigt fina bollar i den här matchen som de inte utnyttjade. Sen är det ju det där, och det är ju så otroligt lätt att sitta med facit i hand och säga, men när de inte har Kanté i startelvan, då blir de ju väldigt öppna centralt när de spelar på det sätt som de gör nu med egentligen bara två spelare på mittfältet. Man kan ju se det som att de spelar 5-2-3 med det där systemet. Och jag tror att Kanté är ju nyckeln för att kunna spela 3-4-3. Det var det man såg i fjol när han täckte så där mycket ytor. Ja, men då kunde det vara två man på mitten. Utan honom, ja, då är det svårare. Samtidigt så kan jag också förstå hur han tänkte. För jag menar, han spelar 5-3-2 mot Chelsea. Ett väldigt baktungt och defensivt system. Och göra det mot laget som ligger sist i ligan. Då hade han ju fått kritik för det istället. Om man förlorar om han spelar 5-3-2. Varför gick det inte mer offensivt? Så att så enkelt är det inte, tycker jag, med just det. Däremot så han är ju lite bakbunden nu offensivt med att han har ingen bra center.
Nej.
Jag tror att han resonerar så att han behöver ha en forward som i alla fall har lite styrka och kan klara av den där liksom centerpositionen. Men Batshuayi är ju för dålig just nu för att klara av det.
Kanske inte skulle lånat ut Tammy Abraham. Nej, två mål för Swansea.
Han är ju het nu.
Ja, han har gjort 5-6 mål
där. Ja, det har han gjort. Det har han gjort.
Sett riktigt vass ut i boxen. Vi kan väl säga det, Swansea som tog en skön 2-0 seger mot Huddersfield. Martin Olsson med i omgångens 11 i Guardian.
Ja, det var en sån sak. Men vi kan säga också om Chelsea där innan vi lämnar dem där, att sen har han ju problem i försvaret för att jag tycker inte han har hittat riktigt vad som är den bästa trion där. De har fått in lite mer bredd där nu med Christensen och sådär. Och så bra som han har varit, så vet du tusan om inte han är tillräckligt bra för att vara startman just nu. Alltså jag tycker inte Cahill är den gamla Cahill längre. Alltså han börjar kännas som en svaghet i den där backen.
Han har ju alltid varit ganska trög.
Och han har ju framförallt haft perioder när han varit trög. Ja. Och så kommer han in i perioder när han är väldigt bra. Han startade ju förra säsongen ganska svagt.
Det gjorde han. Sen har han ju också det där misstaget som lurar hela tiden. Han är ju, vad är det de kallar honom, Chelsea-supportrarna? Homer, va?
Gör de?
För att han gör sina misstag.
Kanske, det är möjligt.
De har något smeknamn på honom som jag inte helt satte där, kände jag.
Nej, det är ju inte, ja. Det är ju inte.
Men vi, på tal om mittbackar, Sakos klack i 91:a. Vad, noterade ni den? Han står med ryggen ner mot, han vill inte spela ut den till hörna.
Alltså, notera, jag skrek hemma. Vad fan gör Karl? Ja. Jag skrek till min polare som var hemma hos mig och såg matcher. Är han köpt eller? Alltså, vad sysslar Karl med? Han måste ju ha fått något fullständigt hjärnsläpp som knappt går att jämföra med någonting annat som har gjorts på en fotbollsplan.
Han fick ju feeling.
Ja, han måste ha fått en sanslös feeling.
Klackar den blint rakt upp i straffområdet i det skedet i den lane.
Alltså, fatta bara grejen här. Att de har liksom haft den sämsta starten ett lag har haft i Premier Leagues historia, nästan i engelsk fotbollshistoria. De är på väg att slå regerande mästarna hemma. Det är liksom sekunder kvar av matchen. Och han står och drar en klack rakt in.
Han
och
har ju bollen.
Men gör vad som helst förutom det han gjorde. Alltså, skjut bara ut bollen till hörna då i så fall. Om du inte vet vad du ska göra. Men den klacken, fatta om han hade liksom sabbat den här segern. På det
var inte långt
där. Det hade ju varit fängelsestraff. Om alltså, de var ju hungna att bura innan.
Om vi fick hjärtat i halsgropen, tänk på stackars Roy. Alltså, han är ju inte, han är inte purung längre heller.
Han har kunnat dött på bänken. Alltså, hjärtat hade ju kunnat stanna på honom där.
Men man såg ju också blicken på Sakho efteråt. Han såg helt chockad ut själv. Vad fan gjorde jag? Alltså, du vet, han fick ju liksom klappas om utav kompisarna trots att det inte blev någon mål liksom.
Nej,
han stod liksom som ett spöke efteråt.
Det kändes som att spelarna runt omkring, de kunde liksom inte ens göra något, för de måste nästan ha tänkt själva att han måste ju ha fått någon plötslig psykos eller någonting liksom. Alltså, det är ingen idé att säga något här liksom.
Men han är ju en känslospelare, han är ju en ryggmärgsspelare och inte den smartaste killen. Nej, utan han dyker ju in i situationer och sådär. Det är ju liksom den spelaren han är. Min teori är att jag tror att han i en sekund fick feeling att han skulle kunna knacka den här bollen på spelaren och ut till inspark istället för att spela ut den till...
Herregud,
den svårighetsgraden i det läget
I det läget alltså, den är sanslös alltså. Det var ju inte så långt ifrån att bli mål heller. Nej, för att han klackar in det avslut som går någon decimeter utanför liksom. Nej, vilken kille. Sen måste jag säga Sakho där, det är klart han betyder mycket för Palace, men det man så tycker jag i slutet av den här matchen, det är ju det att jäklar vad han faller av tidigt. Alltså det är som att motståndarna kommer alltid längre in i straffområdet med honom, för att det är som att han står 2-3 meter i säkerhetsmarginal hela tiden så fort det börjar bli farligt på sista tredje. Och det var där, kom ihåg det med Liverpool, att det var precis samma tendens i Liverpool då när han var bra i Liverpool. Och då såg man, jäklar vad bra han är. Jo, men om man verkligen granskar och tittar noggrant så såg man också att men han skjuter aldrig upp linjen, han faller av för tidigt och liksom det blir att motståndare kan komma in 2-3 meter till liksom längre in i straffområdet. Och det tyckte jag man såg nu i slutet av den här matchen. Så att, ja, han har sina brister.
Det får man säga.
Men det var ju för väl, får jag ändå säga, för Roys, för Roys skull att det inte kostade. Okay. Alltså det.
Man hade kunnat betala mycket för att se honom le oftare.
Ja.
Roy.
Ja.
Men han är ju mysig på något sätt. Det finns ju någonting där. Sakho får väl bli då segway över till Liverpool Manchester United. Det var inga klackar i straffområdet i den här matchen. Det var inte så mycket i straffområdet överhuvudtaget. Lite grann i Uniteds straffområde, men inte svinmycket.
Nej, men om jag ska börja där. Jag tycker, den här efterdebatten som har varit, så tycker jag det är konstigt att Liverpool får, alltså att Klopp får någon slags kritik för deras insats. Jag tycker det är konstigt, för att de är ju det laget som försöker hela matchen. Och man vet ju hur svårt det är att spela mot ett lag som verkligen, om du möter ett bra lag som verkligen ställer in hela sin liksom fokusering på att okej, vi ska bara vara defensiva. Och det är liksom bra spelare. Då vet man ju hur svårt det är att skapa mot det. Alltså det skulle ju vara samma sak som om inte vet jag, Manchester City nu, nej kanske inte City för de är så offensivt viktade, men alla bra lag som bara ställer in sig på att okej, vi ska inte anfalla den här matchen, vi ska bara försvara, då är det svårt att skapa någonting. Liverpool tycker jag ändå försöker i den här matchen, de har ju chanser. Jag menar, gör de 1-0 när De Gea gör en monsterräddning i första halvlek, det är ju ett mål. Alltså det ska ju vara ett mål. Vilken annan match, målvakt som helst släpper ju in den där. Då är det ingen som sitter efteråt och säger att ja, men Liverpool gjorde inte sitt och spelade inte offensivt. Så att, ja, jag känner nog lite med Klopp här att jag kan inte riktigt köpa kritiken han får efteråt. Men du är ju liksom, du har ju en connection till Klopp, så att du får svara själv om du är besviken på honom.
Nej, inte ett dugg.
Du har sett att den debatten förs.
Ja, absolut. Ja. Det har gjort. Nej, men det är jag inte. Jag tycker att han gör helt rätt. Det är tillfälligheter som gör att det inte blir mål för Liverpool. Och Manchester United hotar egentligen inte aldrig under matchen. Nej. Det kändes aldrig.
Ja, de har ju en kombination. Och det är då de blixtrar till. De har en kombination där de verkligen släpper bollen på one touch, kommer igenom och har en bra målchans liksom, när Lukaku skjuter där.
Precis, det är egentligen den enda målchansen de har i hela matchen. Och i hela andra halvlek så känns det aldrig som att poängen är hotad. Vilket känns lite konstigt när man möter kanske ligans formstarkaste lag.
Och som har öst in mål.
Liksom. Som har öst in mål, och Liverpool har väldigt dåligt självförtroende just nu och släpper in mål på allt. Och det känns inte som att poängen är hotad, samtidigt som Liverpool tillåts faktiskt att fortsätta. Jag menar, Emre Can har ett jätteläge på Joe Gomes passning där han ska styra den på mål. Och det finns andra, det är ett inlägg som spelas över från Firmino till Salah där han kommer. Han försöker slå motståndaren framför honom. Bollen kommer lite bakom. Han kunde nickat in den på bortre stolpen. Han kommer lite fel. Alltså det finns lägen liksom. Så att, jag menar, hade den matchen varit en halvlek till så tror jag Liverpool hade vunnit den. Och jag menar,
det hade kanske räckt med 10 minuter till. Ja. Alltså det vet man inte. Men
det är ju den här gamla Alex Ferguson-devisen att vi förlorar aldrig matcher. Men ibland är de för korta.
Ja.
Det kan bli så att vi ska alltid vara bättre laget. Vi ska alltid ligga på, det är så här till sista minuten när vi och lite så kändes det med Liverpool, för att hade bara matchen varit tillräckligt lång så hade de vunnit. Det blev
lite antiklimax också, för här satt man och väntade på att United skulle få sitt första stora test, och det kändes aldrig riktigt som att de tog testet, utan de riskminimerade istället.
Ja, de tog udden av testet liksom.
Ja, men precis. Men jösses vad vi blev förda bakom ljuset av Mourinho, som dagen innan sitter och säger att man ska köra med en försvarare och resten. Ja, men man vet ju aldrig hur man ska tolka det han säger. Antingen så driver han ju sönder fullständigt, vilket han brukar göra. Eller så är det någon mental, han ska få något mentalt övertag liksom på.
Men det här är ju Mourinho, vi har ju sett honom göra det här många gånger förut liksom, och han gillar ju att stänga ner den här typen av matcher där det finns en risk för honom att gå på någonting. Han vet att det psykologiska spelet är ju det viktigaste, alltid känns det som för honom. Det finns ingenting att riskera med att kryssa borta på Anfield, alltså åker vi dit och bara ser till att vi gör det, så kan vi ta med oss vårt momentum in i andra matcher där vi riskerar mindre genom att gå framåt och så vidare. Och den kritiken som blir mot honom då är att ett Manchester United spela på det här sättet överhuvudtaget. Det är ju ett lag som i alla fall tidigare har haft så väldigt tydlig identitet att man alltid ska föra matcher, alltså alltid ska vara det offensivt liksom bättre laget och spela en frejdig fotboll med kvicka yttrar och göra mycket mål och sådär.
Jag tror att det där bara skjuter in, jag tror att det kan vara lite så att man förskönar Sir Alex Eran i efterhand lite grann, för tro mig, han har också spelat 0-0 på Anfield också där det inte har sett speciellt sexigt ut. Alltså då, han har ställt ut defensiva lag i toppmatcher han också. Men det blir ändå så här, man får sätta det i någon slags sådär kontext i vad är Manchester United här idag. Jo, de är en lag som har öst in mål, de har jättemomentum, de har öst in pengar på nya spelare. De visserligen var Pogba skadad, absolut, men bara att han är skadad, ska det göra att de
Mané liksom var skadad åt andra hållet?
Ja, liksom. Ja, precis, det är det jag menar. Alla lag har ju skador. Ska det göra att de helt överger det för att spela på det här negativa
sättet. Nej, men för att man kan liksom jämföra med förra säsongen. De möttes vi ungefär samma skede på säsongen. När Liverpool kommer ifrån och har gjort massa mål, ser jättebra ut, kanske ligans formstarkaste lag. Och United kommer ifrån en väldigt negativ period, väldigt formsvagt. Och då när Mourinho ställer ut det här defensiva laget och får 0-0, då blir det ju omedelbart någonting positivt. Dels så stoppar man den här framgångsvågen för Liverpool, men samtidigt så får man en poäng borta, ett positivt resultat när man har förlorat flera matcher själv.
Jag vill minnas att vi berömde honom då.
Och då berömde vi verkligen honom.
Men det du säger är helt rätt, för jag tänkte just på det där. Vad vann Mourinho på det här förutom en poäng? Inte speciellt mycket ju. Alltså dels har han ju tappat lite i att supportrarna känner liksom, vad var det här? Liksom, vi går ut på Anfield och vi försöker inte ens vinna 3 poäng. Och sen å andra sidan så rycker ju City nu i tabellen. Alltså man tappar ännu mer på dem. Så att egentligen vann han ju inte så mycket mer än den där enda poängen.
Men man måste ändå säga, han gör det ju bra.
Ja, men det är klart att han gör det bra utifrån att han är ju en mästare på att stänga ner lag. Det är ju bara att lyfta på hatten. Han är, om man tittar på de senaste 15 åren i världsfotbollen, så är ju ingen varit bättre än han på just den här typen av matchplan. Så det är klart att han gör det bra. Sen tror jag att någonstans i hans matchplan ingår det också att vi kommer få några chanser, de ska vi ta. Och jag tror att han var också väldigt besviken över hur extremt låg kvalitet det var på vissa individuella insatser. Och det är klart, han blir inte hjälpt av det. Jag tycker Young till exempel var jättesvag. Jag tycker Herrera var jättesvag. Och det är klart, ja, hade de varit bättre kanske han hade åkt därifrån med 1-0 och så är alla glada ändå liksom. Men jag tycker inte att ett lag som Manchester United ska spela på det här sättet när de har så bra material som de har. Oavsett om Pogba är med eller inte, så man kan kräva så mycket mer av Manchester United än vad de visar den här helgen, tycker jag.
Säga någonting om De Gea också. Hur viktig han är för det här laget. Det är ju världens bästa målvakt just nu.
Ja, det är väl han och Oblak kanske som möjligtvis, eller att han också är där uppe och nosar på första. Nej, men alltså den räddningen han gör i första halvlek, den är ju helt fantastisk, magisk.
Det var 0-0 i den matchen. Manchester City gör 7 mål och det är inga konstigheter.
Nej, det är som ett tv-spel.
Men det är väl inga konstigheter att Manchester City gör 7 mål. Det känns helt naturligt.
Var det väl ändå 25 minuter kvar av matchen när han gjorde sitt sjunde. Ja, det kändes ju som det kunde bli tvåsiffrigt.
Ja, visst. Det känns som det kan bli tvåsiffrigt varenda gång de spelar fotboll just nu. Ja, det är alltså 29 mål på 8 matcher.
Ja. Men det är ju ett av målen, om det var Sterling eller Jesus, jag kommer inte ihåg vem det var, där man får se liksom hela sekvensen, alltså från att bollen är i backlinjen tills att den går i mål. Alltså vilken fantastisk sekvens. Alltså det går så snabbt och det går så fint. Det är ju som ett tv-spel. Ja. Det är som att sitta och spela FIFA hemma.
Det är så mycket bra rörelse och så mycket fina touch på bollen, så att det är varenda anfall. Alltså man ser varenda spelare löper ju, alltså det finns så mycket alternativ, det finns så mycket lösningar och så mycket kvalitet. Man blir ju helt lyrisk
att titta på det här. Man blir hänförd av att titta på det. De är otroligt bra kvalitet såklart, i bara just att de är bolltrygga, men de har ju dessutom kombinerat med så mycket fart. Alltså de har ju sån enorm speed på några spelare och det går så fort, och när de dessutom spelar ut med hela det här liksom sprudlande självförtroende. Jag menar, Sterling, han kan lägga in bollen i mål, han sätter den tillbaka till Silva, snett bakåt. Man tror att det är liksom hockey och 3-mot-1-läge Sovjet på 80-talet, Kroto och Makarov. Det är liksom på den nivån, och då det är bara att lyfta på hatten och konstatera att de så bra som de är nu, det har man knappt sett i den här ligan förut. Nej. Alltså, nu sa vi för sig det i fjol också, att de var snuskigt bra i fjol när de radade upp segrar.
Men det var ändå inte riktigt på den här. De hade ju perioder och sekvenser där man såg den här, framförallt den här otroliga rörligheten på så många spelare offensivt. Men som det är, alltså det är hela laget.
Ja, bara, jag tycker det är kanske lite mer spets på sista tredjedel i år.
Och just att det är sån variation också i alltså hur målen görs. Att Fernandinho, han liksom pangar in den i magiskt avslut. Alltså att de har liksom besitter kvaliteter på båda Ja, men på alla möjliga sätt och kan avsluta på vilket sätt som helst, känns det som. Det är också fantastiskt.
Ja, och vart sätter vi in en Kevin De Bruyne i världsfotbollen just nu?
Ja, topp 5 är det ju, ja. Det tycker ja. Jag.
Ja, men på sin position, jag vet inte vem. Ja, Luka Modric kanske?
Ja, men...
På en, ungefär?
Jag tycker De Bruyne är bättre nu. Nu, här och ja. Det är inte riktigt samma roller heller. Nej. Om du tänker, De Bruyne är ju mer en poängspelare som spelar lite högre upp och ska göra det på sista tredjedel. Medan Modric är lite mer den här lågt sittande spelfördelaren. Som har lite olika arbetsbeskrivning, men jag tycker De Bruyne, det han gör nu, det är liksom den här världsklassaktioner i match efter match och passningar som... Man vet ju, när han får läge att slå den där passningen som ska vara, då vet man att där sitter med rätt hårdhet, rätt timing, allting, och det är bara fortsätta springa i samma fart så kommer bollen. Det är nästan som att bollen sparkas in av sig själv liksom. Skjuter dem i huvudet, och det är liksom, ja, det är ligans bästa spelare i höst för mig.
Ja, utan tvekan skulle jag säga faktiskt. Det, och så det här också att, jag menar, Stoke gör ju ändå 2 mål. Går upp till 3-2.
Det var ju faktiskt väldigt snyggt första mål de gjorde, Stoke, ja, det var när de väggade sig igen. Ja, där. Ja, ja. Det var ju faktiskt City-klass på det.
Ja. Stoke, de kan de också. Det var det Jesse som spelade fram, va?
Ja, det kan det ha varit.
Tror jag.
Diouf som gjorde mål i alla fall.
Ja, precis. Men det spelar ingen roll. Ja, men de gör 2. Ja, men då gör vi 4-3 liksom.
Växel till.
Ja, det var som det bekong. De inte alls. Det fanns liksom inget minuspsyke att dra, eller så här, shit, nu måste vi hålla ihop den här liksom uddamålsledningen som vi har kvar liksom, utan det var de har blåst det på.
Måste vara en fantastisk känsla i truppen just nu och känna det, att man är så, att känna sig så mäktig på något sätt.
Jag såg att Raheem Sterling blev frågad om det här intresset från Arsenal och sådär inför säsongen. Han verkar rätt nöjd med att vara kvar i City just nu. Och,
blev han frågad om det nu eller?
Ja, precis.
Okay.
Jag vet inte om det var under landslagssamlingen kanske. Okay. Jag såg någonting om det häromdagen i alla fall. Att, det kanske fanns ett intresse. Jag trivs rätt bra.
Jag trivs ganska bra.
Startspelare i ett av Europas bästa lag här som bara blåser på. Och han får spela sin fotboll ju.
Men man ser ju också skillnaden där med när man säger att Morata blir skadad för Chelsea. Att det har varit ett jättestort avbräck för Chelsea. Men när Aguero blir skadad för City så märks det knappt av. Även om han bidrar med mycket när han väl spelar, så finns det ändå.
De kan göra 7 mål i alla fall.
Ja, men precis. Att det finns ändå så mycket kvalitet i truppen. Det
Nej, men alltså, du vet, alltså, det är ju helt sjukt. De har en Bernardo Silva som
knappt spelar
som,
mål, liksom,
och som var
en av Champions Leagues bättre spelare i slutspel i fjol liksom.
Ja, verkligen, och i Portugals landslag var bäst på plan i deras viktiga kvalmatcher nu, och är ju verkligen en topp spelare, och det är bara, han står bara på tillväxt.
Ah, de har fruktansvärt bra lag nu, alltså, det, så är det ju. Sen får ju lyfta på hatten till Guardiola, för även om du har bra spelare så det är inte lätt att bara trycka på en knapp för att de ska spela på det här sättet de gör. Visst, alltså, ja, till slut står det och faller med att du måste ha spetskvaliteter, men du gör inte 7 mål på Stoke liksom bara automatiskt. Så att han börjar få till en maskin där som blir väldigt, väldigt svår och tampas med i år, alltså det får man säga.
Kan de ta med det här spelet ut i Europa, tror du, Frida?
Det tror jag definitivt. Jag ångrar lite nu mitt Champions League-tips. Jag tror att City kan bli riktigt farliga. Jag tror de kan gå långt. Alltså.
Vilka har de i veckan?
Napoli ikväll.
Just
som är en supermatch.
Ja, eftersom den är Klopp mot Sarri.
Ja, det är Guardiola mot Sarri. Ja,
Pep.
Du lever i
Liverpool-värld.
Ja, Pep skulle jag säga.
Ja, det är ju två Europas just nu två mest sevärda lag som möts ikväll. Så att för mig är ju det här, det är ju kanske Champions League-höjden den här hösten, den här matchen faktiskt. Bara se Napoli mot liksom den typen av motstånd som kommer pressa högt. Det gör de ju inte i Serie A på det sättet. Och gör de det så gör de det halvdant. De är mer vana med att sitta lite lägre. Så ja, det blir en riktig höjdare ikväll.
Och då har vi ju dessutom Tottenham Real Madrid som...
Ja, det är B-fighten ikväll.
Maribor Liverpool då? Skitsamma. Det kanske till och med blir reservskärm för mig om jag ska vara riktigt ärlig. City. Hörrni, ett lag som vi har hyllat och som vi faktiskt får fortsätta hylla är ju Watford. Trea mot Arsenal i helgen, och Marco Silva får man ju verkligen ta vatten för. Alltså, han har ju inte satt många fötter fel sedan han kom till England. Han kom till England med självmordsuppdraget att ta över det hopplösa Hull. Och ändå lyckats bygga, stärka sina egna aktier på ett sätt som att han nu måste ju prata som en av de hetaste tränarna i England.
Ja, nej men absolut, det tycker jag. Det är ju extra kul också med, nej men engelsmännen, de är ju som de är liksom gentemot utländska tränare. Men här har ju verkligen kommit, alltså man får alltså inte glömma vad han har gjort.
Det där klippet på, oh, jag vet inte vad gubben heter, han är så här, hur fasen ska han kunna ta över det här laget? Ja. Han vet
Merson
ju ingenting.
Vad sa du? Paul Merson?
Nej, det är inte Paul Merson som säger det, han sitter bredvid och nickar instämmande. Det är någon annan football man. De här gubbarna är ju det stora problemet med engelsk fotboll överhuvudtaget, som envist överskattar Premier League proven och såna här saker. Vilket det förstås finns en poäng med. Ja.
Men jag skulle inte säga, jag bara skjuta in det. Jag tror inte det bara är gubbarna faktiskt. Jag tror att det är hela den engelska fotbollskulturen. Ja. Självklart finns det de som har lyft blicken i England och tittat utanför landets gränser och sett att oj, jäklar, det spelas rätt bra fotboll utanför England. Men hela deras liksom aura och approach har ju alltid andas så där fotboll, fotbollens hemland liksom. Det var här vi uppfann sporten. Det är vi som kan det här bäst. Och det är därför de inte har liksom, det är därför de har blivit omsprungna på område efter område. Allt ifrån landslag till talangutveckling till allt annat egentligen. Utom att marknadsföra en liga, för det är de bäst på fortfarande.
Vi måste lyssna på det här klippet, för det är så jävla hisnande. Så vi tar och lyssnar på det.
Well, what does he know about Hull?
Exactly. What's he know about the Premier League? What's he know?
It is quite astonishing that they've plumped for somebody like this. I totally agree. It's just baffling when there's a lot of people out there who know about the Premier League, know what's maybe required to dig in. He's not got a clue. He's a man from heaven to be given this job on his CV.
Ja, Frida, det var det där du var inne på ju. Ja. Och tillbaka till Marco Silva. Jag avbröt dig, tror jag.
Ja, nej men jag, för att säga, alltså visst, det är hela fotbollsängeln som säger detta, men någonstans är det ju de här gubbarna som sitter i sofforna i Sky Sports och BT Sports, att det är de som hörs. Och det är ju de som på något sätt sätter mentaliteten hos rätt många andra ju. Tyvärr, får man väl säga i det här fallet, för då blir det ju lätt att man får lite tunnelseende. Därför är det kul att det har gått så bra för honom. Roligt också, Watford känns fruktansvärt starka sista 10 just. Det är ju väldigt många matcher som de har gjort mål på stopptid och sådär. Och det säger ju en del också om ett lag, att man slutar liksom inte spela förrän matchen är över. Och att det är någon sorts, vi pratade om självkänsla innan i City. Där finns ju en sorts självkänsla i Watford också, att de känner att de liksom har chans trots att de ligger under med 1-0 mot Arsenal. Nu får de ju ändå en oerhört billig straff, får man ju inte förglömma. Plus att Özil kan ju göra mål precis i momentet. Dessförinnan gör han 2-0 där, så är det ju helt plötsligt en helt annan match. Men ändå, att trycka in det där 2-1 målet är ju väldigt starkt.
Och vi var ju inne på det förra veckan när vi pratade mittenklubbarna här under landslagsuppehållet och pratade om Watford. Att de har ju faktiskt Troy Deeney på... Och lägga till det här laget som har börjat vara, för han har ju knappt spelat den här säsongen, han har varit skadad.
Han spelar inte i inledningen av säsongen.
Nej.
I alla fall.
Och nu är han tillbaks och ja, 2 mål. Och vi vet ju att, jag menar, hur mycket han betyder för hela den här klubben. Han är ju verkligen den stora. Han har väl varit där hela sin karriär, va? Kom han som 19-åring eller 18-åring eller något sånt där? Och nej, men han är ju, identifieras ju oerhört mycket.
Ja, han är ju Mr. Watford, han är ju, inget tvekan om det.
Ja, och man såg efteråt, så under den här bilden på när han ger sin tröja till en liten kille på läktaren.
Det där han kom dit när han var 22.
Var han 22 ändå. Men det är ändå ett antal säsonger i Watford och han har varit oerhört bra och viktig för dem. Arsenal då? Att lämna det här Wenger och hans mannar. Det finns ju ett par spelare som vi har kritiserat lite grann, alltså framförallt arbetsinsats, en sån som Alexis Sanchez.
Alltså just vid 2-1 målet tycker jag väl att det är rätt många spelare som mest står och tittar och ja, inte tar det där hemjobbet. Det kommer två rusande Watford spelare och anfaller, och där står de liksom och glor lite grann.
Och vad, framförallt Granit Xhaka. Har ni sett det? Han står helt still under hela den sekvensen, typ 2-3 meter utanför straffområdet.
Jo, han har ju fått väldigt mycket skit för det också i efterhand. Jag tycker att det är fler också som, jag menar, det är inte bara han, utan det är ju var är alla andra. Alltså, det känns som att det är någon sorts... Det kändes ju som att de blev under redan på något sätt, och att Watford gjorde 3-1. Alltså, rent mentalt. Alltså, det kändes inte som att de var där alls överhuvudtaget. Det är märkligt att se.
För det blir ju flera situationer. Alltså, det... Ja... Ja, det är lite märkligt.
Det är något som jag inte gillar, när man inte spelar klart situationerna. Mm. Det får man gråa hår av som tränare, kan jag säga.
Mm. Däremot, Xhaka var ju väldigt behjälplig och dumma. Han såg inte den när dumman hade tappat sina kort och han sprang bort och gav dem. Det var hans insats
hans
där.
Hans bästa bidrag.
Ja.
Det gör ju att vi har 3 stycken av topp 6-lagen på samma poäng, på 13 poäng. Tillsammans med Burnley, va, som också är på 13 poäng. Så Watford på 15, uppe på fjärde plats bakom Manchesterklubbarna och Tottenham. Ja, det är frågan vem som ska lyfta sig ur den där formsvackan som vi ändå får sätta på alla tre, alltså Chelsea, Arsenal och Liverpool.
Känns som att oerhört jämn tabell. Alltså sett i hela...
Förutom med 2 undantag.
Ja.
2,5.
Ja, men precis. Men ändå, alltså det är svårt, även om det har gått några månader nu, så det är ändå svårt att förutse hur det kommer att sluta det här.
Verkligen, för om man tittar på Crystal Palace och Bournemouth nu så ja, visst, de är lite 3 och 4 poäng, inte så mycket, men tar de en seger, de är uppe liksom bara någon poäng bakom de här sjoket med 7 lag typ som ligger inom 8-9 poäng i mitten av tabellen. Så att jag håller med dig, tabellen är på väg att bli riktigt, riktigt kittlande.
Precis som vi vill ha det.
Ja, så är det.
Ja, för nu blev det ju torsk för Bournemouth på Wembley då, men det var fan inte långt borta att Defoe stoppade in den där på slutet. Man, det där kände man ju direkt att det är ett Defoe-läge. Han har en sån förmåga att hitta nätet när han får de där insticken. Men fin räddning utav Juris var det väl, va? Uh-huh. Eller gick den i stolpen?
Jag tror han räddade den.
Han räddade den, jag tror det.
Hur är det med Defoes målform? Har han bara gjort ett mål? Eller har han gjort fler efter det där mot
tror
Brighton?
Jag tror bara han har gjort det mot Brighton faktiskt.
Börjar bli lite till åren nu, Defoe.
Ja, så är det ju. Vi har ju... Han är väl ens... Vad är han?
82, va?
Han är 82. Är han 4 eller sånt där? 5 på listan över de som har gjort flest mål i Premier League?
Det är högt upp i alla fall.
6-7 skulle jag tro, men...
Men han har ju under hela sin karriär haft en målgaranti, kanske är det inte riktigt så, men han, visst var det så att han kom in i den här matchen, han startade inte. Jag vet inte, jag såg den inte, utan jag har sett repriserna bara.
Men det hade ju varit viktigt för Bournemouth att få igång en sån spelare, för får man igång honom, då kan han ju få in hur många mål som helst, känns det som.
Ja, men det är ju så. Men 1-0 till Spurs, Christian Eriksen klev fram. Det är ju samma spelare hela tiden för Tottenham som gör det. Grymt fint avslut av dansken. Som vi kanske kan lottas mot här nu om bara någon timme när det ska lottas playoff. Vill vi inte ha Danmark då? Eller vill vi hellre ha Schweiz?
Jag tar hellre Schweiz.
Ja, jag vill också ha Schweiz.
Det blir kittlande matcher mot Danmark. Det blir liksom sådär... Jag var ju jäkla hås när vi playoffade mot dem för ett par år sedan här. Så det är klart att det skulle vara häftigt så. Vi pratar just uppmärksamheten kring matchen och så, men ja, jag har dålig känsla kring Danmark igen, alltså de är bra nu.
Ja, det är de. Jag har en lite sån här, Sverige är ju väldigt, väldigt bra på fasta situationer just nu, framförallt hörner. Kroatien har ju Dejan Lovren i mitt försvaret, så att det, där finns det ju en svaghet att utnyttja i sådana fall, Lustig upp och, men han är ju avstängd.
Ja, första matchen. Det är
avstängd första matchen, så alltså, vill man kanske inte ha Kroatien ändå då.
Sverige kan ju ganska enkelt plocka fram en annan huvudspelare i och för sig som är bra, för absolut. Det har de ju flera.
För att det vet vi, Dejan Lovren på fasta situationer, då blir det lite stirrigt. Hade varit skönt som Liverpool-supporter och svensk, hade varit skönt att ha det där med sig för en gångs skull, att man, att man kunde sitta och känna att han, det är bra att han misslyckas, ja, man vet att det kommer. Istället för att han orsakar mini-infarkter varje lördag.
Nu kommer han göra sin bästa match i karriären.
Och monster i luften.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Rummen, ja, va? Givetvis. På tal om monster i luftrummet.
Ja.
Ja, Andy Carroll.
Ja, monster.
och armbågarna. Det är inte mycket att säga om. Det är två rätt stygga armbågar faktiskt.
Det var ingen snacka om. Det var ju såklart andra gula. jag vet inte. Det ser bara dumt ut tycker jag när man protesterar på det där sättet. Ja, visst protesterar lite grann då, men sen får du ändå någonstans komma till sans och inse att det där får faktiskt bara dig själv att skylla i den situationen.
Ja, han kommer ju saknas för dem. Nu var det inte direkt rött, utan det blev väl en match avstängning då, va?
Det blir det.
Så att han är tillbaks, men ja, West Ham behöver honom. Han är väldigt viktig.
Då behöver Ben Mi också, tror jag. För att han bjussade ju faktiskt ganska frikostigt på målet där de gjorde. Burnley-backen Ben Mi.
Ja, alltså, exakt.
Han,
på Joe Harts,
det var det jag menade. Alltså, de skulle behöva möta Ben Mi varje vecka. För det var, alltså, vad sysslar Korn med det där. Det där blir man ändå så där lite. När man ser det där, då blir jag lite så här. Nej, det är för dåligt. Jag gillar inte att se dåligt försvarsagerande på det där sättet, halvdant liksom.
Men det är ju kul för Michael Antonio att han får göra.
Ja, det är i och för sig roligt.
Det blir man glad av.
Ja, absolut. Det är kul också med Chris Wood. Det känns som att man satt större delen av sommaren och tänkte varför plockar ingen honom? Och så gjorde någon till slut det. Och det känns som att han är ju verkligen en sån där anfallare som har näsa för målet och passar perfekt in i ett sånt här lag som Burnley.
Jävla upphopp och häng han har där på nicken. Alltså. Han är ju svinhögt upp. Riktigt fint. Sean Dyche, liksom den bästa engelska tränaren för tillfället.
Ja, konkurrensen är väl inte mördande direkt.
Nej, det är ju han och
Eddie Howe
och Mark Hughes och Roy Hodgson.
Ja, nej, men det är han ju. Så nu kommer ju det såklart komma upp som det alltid gör i England. Nästa förbundskapten är såklart Sean Dyche. Det går ju sådana enorma cykler där. En tag är det Gary Monk, sen blir det Eddie Howe, och sen blir det alltid liksom upp på tapeten. Alan Pardew. Det blir så alltid upp på den som är på tapeten just
Tim
nu.
Tim Sherwood.
Ja, men det är aldrig liksom någon tanke bakom så här. Vad behöver vi? Vad ska vi ha? Nej, det är bara den som är het just för stunden liksom.
Men annars har jag tyckt att de har börjat snacka om utländska tränare igen. Det känns som att
kaptensposten.
Ja, de pratar om Ancelotti där. Nu är han ledig. Nu kan de plocka honom. De är ju inte nöjda med Southgate. Så att det blir ju intressant att se om han ens är kvar till VM. Det skulle inte förvåna någon.
Alltså, kan de lösa Ancelotti, så tycker jag ju att de skulle kunna chansa på det.
Frågan är om han själv vill. Han kan väl sitta och vänta på Milan nu att de ska.
Så det är det där, landslagsfotbollen är inte så himla hög status på längre.
Nej.
Alltså det är klubbfotbollen som är status nu när det gäller tränarjobb, och jag förstår ju helt och hållet Ancelotti om man inte är så intresserad av det. Ja, det är en jättelön, absolut. Men
England är ändå speciellt.
Jo,
men
det är
också
speciellt.
En jävligt ut... Alltså, fan vad jobbigt det måste vara att vara engelsk.
Det är en jättelön i och för sig, men Men det är nog inte så jäkla kul alltså. Jag tror inte det. Du får inte jobba med spelarna på någon daglig basis, utan du ska komma in och köra dem en vecka i stöten här och där. Du kan inte göra så mycket egentligen, utan
Skulle inte det passa en Ancelotti då? Han är ju lite sådär ut och kör liksom.
Mm. Jag tror mycket passar Ancelotti egentligen. Det blev någon slags snurra på tråden där nu i Bayern.
Mm.
Vet inte om det hade så mycket med han att göra faktiskt. Det kan ha gjort ha att göra.
Han känns som en sån diplomat. Så
ja, det är han ju. Men just att Bayern har ju en ålderstigen trupp nu. En ganska svår trupp att bemästra, för att har du Robben och Ribéry och de här som inte är lika bra som de en gång var. Alltså du hamnar ju i en ganska svår sits som tränare då.
Mm.
Så jag tror fortfarande på Ancelotti.
Mm.
Eller så behöver han Paul Clement vid sin sida.
Kan vara så. Evertons kräftgång fortsätter. Räddade en poäng hemma mot Brighton med en straff i 91 eller något sånt där. Wayne Rooney slog in den, men jäklar vad trögt det går på Goodison Park.
Ja, men det känns som att vi säger det varje vecka och pekar väl ut lite bristerna då också varje gång. Att det fortfarande saknas en het anfallare som gör målen. Och att det känns som att de inte är riktigt samspelta. De ligger ofta på planen, tycker jag ofta, de ligger så långt ifrån varandra att det blir så... Nej, men att de inte riktigt vet vad de har varandra, och de löper liksom inte rätt heller. Jag vet inte riktigt vad det är.
Det känns inte som det är någon som löper överhuvudtaget, men det är,
nej, det går ganska,
det är ingen rörelse liksom. Det är det man har haft Wayne Rooney till i Manchester United så många år, att man har haft en forward som har löpt på allt och rört sig rätt och visat sig och gått i djupet och så vidare, men han gör ju inte det längre. Han står ju lite grann som en som passningsläggaren i en skottövning liksom.
Ja, det var elakt, men ja.
Ja, men det känns ju så när man ser honom spela nu för tiden, tycker jag. Han är där och han har ju fina fötter fortfarande, men han visar sig ju väldigt lite. Och när han gör det så är han ju väldigt ofta felvänd och på ett tillslag och sådär.
Jag såg inte det här matchledningen, så jag kan inte svara på riktigt.
Nej, det gick ju inte på tvn. Jag tittade på reprisen på Viaplay faktiskt, men med spolade lite grann och sådär, så har inte heller sett den i sina fulla 90 minuter, men det känns verkligen som att det
börjar ju söras 90 nu om Koman och sådär, vilket är naturligt, men ja, jag skulle gärna se att han får lite mer tid här ändå, för att jag kan inte säga liksom att det är det som var problemet, utan det är större problem än så rent truppmässigt.
Ja, onekligen, för det var ju ett lag som skulle
utmana.
Och de har tappat sin bästa spelare. Vi går på ett gäng frågor då, tycker jag. Hannes Eriksson skriver: med tanke på vissa svajiga resultat, vem av storlagens tränare tror ni kommer lämna först och när? Känns det som, alltså, Wenger har ju skrivit på sitt kontrakt och han hedrar ju kontrakt, det vet vi. Klopp tror jag inte är på väg någonstans överhuvudtaget.
Guardiola är ju inte det. Mourinho är ju inte
absolut.
Det.
Så då är det Conte. Och det tror jag inte jag i så fall skulle vara för att Chelsea vill sparka honom, utan det är snarare om han själv skulle välja att kliva av där, för han har inte varit helt nöjd med sin situation.
Nej, det kan man ju se framför sig.
Och han har ju gjort det förr liksom. Det känns inte som att han är sentimental på det sättet, utan känner han sig inte nöjd med det han jobbar med, så drar han liksom.
Jag tror ändå inte att det kommer hända. Men det var just den där när han förnyade sitt kontrakt men inte förlängde tiden. Det tyckte jag var en sån väldigt tydlig markering av att han ser inte sig själv som en man för Chelsea för lång tid framöver.
Jag tror inte någon av de här tränarna kommer lämna under säsong. Nej, det kanske det frågeskrivaren antydde där, men jag tror alla blir kvar till sommaren, och då skulle man kunna se kanske att Conte lämnar.
Henrik Hall skriver: givet förutsättningarna, spelare, pengar, rykte, historia, underpresterar Arsenal mest i Premier League, kanske till och med i Europa? Nej, det gör Milan. För Milan skulle vara med och slåss som Scudetton med sina investeringar. De ligger tia.
Och de har en ganska fin historia där.
Och de har rätt hyfsad historia.
Ganska mycket att leva upp till där.
I Milan. Men kanske i Premier League, Frida?
Ja, det är så det kan vara. Jag tycker väl, alltså kvaliteten ska ju ändå finnas i de spelarna som finns på något sätt i truppen. Men jag tycker väl framförallt det som saknas, det är någon form av, alltså någon som tar tag i det hela. Någon som får ihop gruppen och någon som... nej, men lite vinnarmentalitet, lite kämparglöd. Jag tycker framförallt att det är det som fattas, att det känns som att spelarna ger inte 100%, och gör man inte det då kommer man förlora såna här matcher som mot Watford i slutminuterna.
Sen kan jag kanske tycka att Everton underpresterar ännu mer givet sina förutsättningar, men de har ju inte liksom den historien, de ska ju inte vara med och utmana på något sätt som man ändå förväntar sig att Arsenal ska. Men det där har vi sagt rätt många gånger om det laget. Hampus Furublad skriver: hur stor påverkan hade Kantés skada på Chelseas förlust? Vad vill Conte få ut med att byta ut enda anfallaren med 30 minuter kvar?
Han har inte visat något förtroende för Batshuayi tidigare heller. Jag menar, toppmatchen där så valde han ju att sätta han på bänken. Och då kände jag att det var fel i det läget, för de behövde en forward med lite tyngd mot City för fast bollen. Nu vet man, som vi var inne på, även om Batshuayi är rätt man ändå, trots att han har tyngden för att få fast bollen, för att han är så dålig form. Så att han vill väl ha en, jag tror att spelar de 3-4-3 så behöver de ha en center typ i den där positionen. Och det enda han har just nu att tillgå, det är ju Batshuayi. Mm. Och nu gav han honom chansen. Jag tycker inte det var fel. Men fast i hand så kan man ju peka på att ja, det var fel. Men på förhand kan jag inte säga att det var.
Här kommer en sån här jobb igen. Nu får ni försöka. Nu har vi inte förberett någonting här, så nu får ni bear with us. Men Konrad Jonsson vill att vi ska sätta ihop en elva med Premier League managers genom åren som tidigare varit spelare. Man plockar ut. Nu har ju liksom väldigt många spelare gjort en kanske kort karriär som tränare. Jag tänker på typ en Ryan Giggs som hade Manchester United i 3 matcher och sådär. Det är klart att
han ska ju in i en elva då. Vi får ju skohorna in. Var det engelska tränare?
Eller? Premier League managers.
Premier League managers.
Guardiola känns ju väldigt given.
Guardiola ska väl in på
mittfältet. Balanserar man upp det då med Roy Keane då bredvid honom?
Ja, det är bra balans. Ja, verkligen. Målvakter är det väl ont om, va?
Ja, det är ju få. Det är det ju.
Som har blivit manager. Det är ju väldigt ovanligt med målvakter.
Senga har väl inte varit inne och kört någonstans
i Premier League.
Nej, han var väl i, inte han var i,
och
i Italien.
Jag kan inte komma på någon annan heller som faktiskt har varit tränare i Premier League.
Wolves har han kört i, men det, ja, det är ju, men
var det i Premier League?
Nej, det var inte i Premier League.
Nej. Men vi skiter i målvakt då, och så hittar vi en backlinje. Backlinje ska vi kunna få ihop en ganska hyfsad, tror jag.
Steve Bruce.
Ja, Steve Bruce ska givetvis in där.
Om Steve Bould då som ass, eller nej, manager skulle det vara. Det ska vara manager.
Ja, det är ju frestande annars.
Sam Allardyce var väl försvarare på sin tid.
Ja, visst var han det. Har vi några andra försvarare som, spelar inte Pochettino som försvarare?
Jo.
Då ska ju Pochettino in där också. Ja, och Phil Neville var väl aldrig huvudtränare någonstans, va?
Gary Neville, nej.
Ja, men Phil Neville
var ju aldrig, nej.
Jag tänker om han gjorde någon match eller så i Everton.
Ja, nej.
Och inte Phil heller.
Stuart Pearce kan man ju ta in som
Det kan man göra. Sen har vi ett mittfält. Det här måste ju bli ett 4-4-2, känner jag.
Ja, det får väl bli det.
Får vi räkna Scholes? Han ska ju ta över Oldham nu.
Ja, men är ju inte
Premier League. Vi har ju centrala mittfälten.
Ja, centrala mittfält.
Giggs måste ju in.
Giggs måste ju in till vänster.
Ja, det måste
vi. Sola.
Va? Sola, ja.
Han är uppe på topp då, en av två.
Mark Hughes skulle det kunna vara bredvid honom.
Så har vi en högerytter också.
Ja, skulle det kunna vara en högerytter?
Ja.
Steve Coppell.
Nej.
Steve Coppell.
Kenny Dalglish.
Ja, skulle kunna vara.
Han är ju självskriven. Men vi kan sätta honom på en kant eller sätta ner Sola på en kant och sätta upp Dalglish i ett tvåmannaanfall.
Tänker Di Matteo, han spelar väl också, va?
Ja,
alla tränare har ju typ spelat förutom den här senaste generationen, så det är bara att plocka från.
Nej, men fan, vi måste ju ha Coman i försvaret.
Ja, han är ju libero.
Ja. Så att då vi kan skicka ut en Steve Bruce och sätta in en för sig Steve Bruce var ju bra på sin tid. Men vi skickar ut en Pochettino då i försvaret och stoppar in en Ronald Koeman. Fan, det är en ganska bra elva.
Ja, det är en bra elva. Ska vi klara kontraktet.
Ja. Ni får fylla på när ni kommer på fler spelare. Fan, det finns ju så många Vialli och fina gubbar liksom som...
Ja, alltså Rod Schullit, alltså, går tillbaka, just. Kevin Keegan, alltså. Jag vet inte riktigt vad ambitionen var. Var det att ta ut de bästa spelarna?
Vi skulle ta ut en elva liksom. Då får man väl ta de bästa. Då är det klart att Kevin Keegan ska in. Men ja, han har två guldbollar liksom.
Ja, det är klart.
Då är det nästan, ja... Det, och Giggs är ju svår. Giggs faller ju nästan på att han har gjort så få matcher som tränare.
Jag visste inte om det var de bästa spelarna när de spelar eller de som har de bästa tränarna.
Nej, det får vi nog tolka själva. Ja, okay. Men det får bli någon slags kombo. Ludvig Angsell Hjelm skriver: är det inte dags för Shawcross till Liverpool?
Ja, det ser ju bättre på fasta.
De hade behövt en sån försvarare, kan jag tycka. Sen tror jag inte att han är kanske riktigt Jürgen Klopps typ av försvarare. Men en nasty bastard i backlinjen, det tror jag alla lag mår bra av. Så varför inte? Gustav Fotboll skriver: bästa spelaren från ligans tre sämsta lag. Det tycker jag vi fick svar på i helgen.
Jag sa, känns ju väldigt given.
Ja. Det känns som att Zaha hade kunnat gå in i vilket utav, ja, utom kanske Manchester-lagen, så hade han kunnat gå in och ta en plats i något av topp 6-lagen just nu.
Hade du brytt ut honom mot Salah?
Nej, det hade jag inte gjort. Men jag hade haft honom istället för Oxlade-Chamberlain som en bänkspelare och byta in mot Salah. Ja, men kanske hade jag haft honom till vänster då. Och stoppat ner Coutinho igen på mittfältet. Vi kan ju gå upp och ta sin gamla position där och fortsätta som en ersättare till Mané när det ska. Jag har inte haft någonting emot. Henrik Auvenen skriver: har Batshuayi fått sina chanser? Håller inte som ensam anfallare i ett lag som Chelsea.
Ja, vi var väl inne på det. Så han håller ju på att spela bort sina chanser. Sen jag menar, först är det inte öppet först i januari, så du kommer ju i alla fall hamna i lägen där du måste använda honom så länge Morata inte är frisk. Så att det är klart att han kan få fler chanser fram till januari, men jag tror ändå att det är ganska få kvar nu om han ska bli kvar i Chelsea-tröjan efter fönstret. Faktiskt.
Jovan Banana skriver
skönt namn.
Vad spås blir nästa taktiska fluga i Premier League, likt trebackslinjens på nytt födelse i fjol och tvåmannaanfallet som blev en fluga för ett par säsonger innan det? Ja, vad säger du? Vad är nästa grej? Ska vi börja spela med Libro igen?
Nej, det är Mourinhos
1-0-9,
precis.
Nej, men alltså, det blir ju alltid en följd av att någon gör någonting, det blir en trend och så måste man svara på det. Nu är det liksom fembackslinjen som är trenden. Det naturliga är ju liksom att ändå hitta ett... Alltså det naturliga svaret på att möta fembackslinjen är ju att spela diamant så att du i alla fall får ett centralt övertag. Men jag är inte så säker på att det blir diamanter i alla fall.
Jag är väldigt svag för diamanten.
Du gillar diamanten?
Jag gillar diamanten.
Då menar du mer som bling-bling?
Nej, det har jag inte så mycket till övers för. Jag gillar den formationen.
Ja, den har ju sina fördelar som alla system. Det är svårt att säga vad nästa trend blir.
Den som lever får se.
Breda forward som Crystal Palace spelar med henne.
Det kanske blir det. Det kanske blir lite annan, då blir det inte riktigt samma forwardstyper heller då, eller?
Nej, då blir det mer Wilfried Zaha löpare, en mot en spelare så. Mm. I så fall. Mm.
Kanske det. Mm. Det är ju rätt så underhållande att titta nu på, och titta på, snarare än att spela med en stor target bara hela tiden. Hörde ni, det var allt vi hann den här tisdagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit. Vi hörs förstås om en vecka igen.